Nåd være med dere og frid fra Gud vår Fader og vår Herre Jesus Kristus. Amen. Dagens predikotekst er samme tekst som evangelieteksten. Det er fra Matteus evangeliets 15. kapittel fra den 29. versen. Jesus gikk derifrån og vandrade längs Galileiska sjøen, og sedan gikk han upp på berget og satte sig der. Mycket folk kom til honom. Och det hade med sig lama, blinda, halta, stumma och många andra som de la ner vid hans fötter, och han botade dem. Och folket förundrades när de såg stumma tala, halta bli friska, lama gå och blinda se. Och de prisade Israels Gud. Herre, inskriv dessa ord i våra hjärtan. Amen. Ja, dagens tekst handlar om människor som är sjuka eller funktionshindrade. Det är människor som lider. Gemensamt för alla är att de får Jesu hjälp. Jesus är med dem i deras lidande. Men vi människor, vi gillar att fundera och spekulera. En del spekulerar över varför vissa saker händer. Till exempel, varför blir vissa sjuka och inte andra? Varför får vissa människor lida mer än andra? Det kommer egentligen inget gott utav sådana spekulationer, men de förekommer tyvärr. Och därför behöver vi också prata om det. Sådana spekulationer har till och med förekommit inom vissa kyrkor. På 80-talet i Sverige så började någonting som heter framgångsteologi att bli populärt i Sverige inom vissa konservativa och karismatiska kyrkor. Framgångsteologi har varit vanligt inom det vi kallar för trosrörelsen. Vad är då framgångsteologi för någonting? Lite förenklat så kan man säga att budskapet är att om du tror på Jesus, ja, då kan du förvänta dig att få vara frisk och bli rik. Men om du blir sjuk eller fattig, ja, då beror det på att det är någonting fel med din tro. Eller att du har syndat särskilt mycket. Eller kanske att du är besatt av demoner. Lite förenklat kan man säga. Det är framgångsteologins budskap. Och själva den här rörelsen är kanske ny relativt sett. Men framgångsteologi bygger egentligen på idéer som redan fanns på Jesu tid. Så det har funnits länge. Även då spekulerade man varför vissa människor fick lida mer än andra. När till exempel Jesu lärjungar fick se någon som var blind, så frågade de Jesus: Rabbi, vem har syndat så att han föddes blind? Han själv eller hans föräldrar? Så i den här frågan så kan man tydligt se att Jesu egna lärjungar hade liknande föreställningar som många framgångsteologer har. Men till det här svarade Jesus: det är varken han eller hans föräldrar som har syndat, utan det har hänt för att Guds verk skulle uppenbaras på honom. Det är varken han eller hans föräldrar som har syndat, säger Jesus. Här är inte poängen att han eller föräldrarna skulle vara helt utan synd, för det är inga människor. Utan vad Jesus menar är att det var inte fråga om en särskild synd som hade lett till blindheten. Det var inte ett straff från Gud som lärjungarna inbillade sig. Utan i just det här fallet så skulle lärjungarna och den blinde själv få se Jesus utföra ett mäktigt under. Jesus skulle bota honom och göra så att han skulle få se igen. Och vid ett annat tillfälle så predikade Jesus om några tragiska händelser som hade hänt och som hade fått människor att börja spekulera om varför det hade hänt. Vi kan läsa de här verserna från Lukas 13. Vid samma tid kom några och berättade för Jesus om galileerna vilkas blod Pilatus hade blandat med deras offer. Han svarade: tror ni att de galileerna var större syndare än alla andra galileer eftersom de fick lida så? Nej, säger jag er. Men om ni inte omvänder er, går ni alla under som dem. eller de arterne som dog når tornet i Siloam føll over dem? Tror ni at de var mer skyldige enn alle andre som bor i Jerusalem? Nei, sier jeg er. Men om ni ikke omvender er, går ni alle under på samme sett. Så hvorfor dog just de her menneskene som Jesus nevner? Var det for at de var større syndere og mer skyldige enn andre? Nei, sier Jesus. Snarere om man vil forsøke å hitte noen mening med alt det her elendet, så er det en påminnelse om hur kort livet er, og om hur viktig det er å ta vare på den tiden, på nådatiden, og om hur viktig omvendelsen er for alle mennesker. Når vi prater om lidande, ja, då er det naturlig å tenke på berättelsen om Jobb. Vår tekst handler jo om mennesker som lider. Om det er noen som har fått lida mye, ja, då er det virkelig en Jobb. Han forlorade både sina barn, sina tjänare, sin boskap, sin förmögenhet och även sin hälsa. Men varför fick han lida? Kan det ha varit eftersom han hade syndat grovt och gjort Gud upprörd? I bokens inledning så står det snarare att Job levde så gudfruktigt, alltså han levde ett så gott liv att han till och med fick beröm från Gud. Gud själv sa, på jorden finns ingen som är så from och rättsinnig, ingen som så fruktar Gud och undviker det onda. Tänkte jag att Gud kan ge beröm till människor. Och även när Job fick lida så fick han ett gott betyg av Gud. Under allt detta syndade inte Job med sina läppar, står det. Så om det skulle finnas någon tävling i att vara gudfruktig och from och göra goda gärningar och leva ett bra liv, ja, då skulle Job vinna den tävlingen, kan man säga. Men poängen är att för en framgångsteolog så blir fallet Job ett problem. Ja, faktiskt så ser vi såna här framgångsteologstankar även hos Jobs egna vänner som kom för att trösta honom, som det står. Han hade en vän som hette Elifas och han sa till Job, tänk efter, när gick en oskyldig förlorad och var gick det rättsinniga under? Poängen han säger ungefär, om du verkligen var oskyldig och rättsinnig så skulle inte allt det här ha hänt dig. Så Jobs vänner hade också den här föreställningen som många framgångsteologer har, att Jobs sjukdom och Jobs lidande, det måste bero på att han hade gjort Gud upprörd genom att synda. Så framgångsteologi fanns faktiskt redan på Jobs tid, inte bara redan på Jesu tid utan även innan det. Men resonemanget stämmer ju inte, för Gud han hade ju som sagt redan faktiskt gett Job beröm för att vara en god människa och leva ett gott liv. Nu är ju förstås alla människor syndare. Även Job var en syndare. Men Jobs bok säger inget om att särskilt Job skulle ha förtjänat lidande mer än andra. Snarare tvärtom. Han var frommare än alla andra. Han var frommare än sina vänner som inte hade fått lida på samma sätt som Job. Så hur ska vi förstå allt det här? Ja, slutsatsen det är ju att även den som tror kan få lida. Även vi som tror på Jesus kan drabbas av lidande, trots att vi är troende. Ja, även om vi skulle leva lika gudfruktigt som Job, så lovar inte Gud oss att livet ska vara enkelt. Han lovar inte att livet ska vara en dans på rosar. Snarare så säger Bibeln att vi inte ska bli förvånade om vi får lida. Aposteln Petrus han skriver, mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom för att prövas. Som om det var något oväntat som hände er. Här finns också en förklaring till lidandet i det som Petrus säger, att vi ska prövas. När vår tro prövas och vi lyckas ta oss igenom prövningen utan att falla och förlora vår tro, ja, då blir vi ännu starkare. Det här skriver Paulus i Romarbrevets femte kapitel. För vi vet att lidandet ger tålamod, tålamodet fasthet och fastheten hopp. Så det kommer goda saker utav lidande. Och det finns fler förklaringar och orsaker till lidande. Allt som vi själva får lida och som andra människor runt om i världen får lida, som vi hör om på nyheterna. Ja, allt lidande här i världen, det är en konsekvens av synden. Alltså syndafallet. Hade inte Adam och Eva fallit i synd, så skulle inte synden ha kommit in i världen. Och därmed inte heller sjukdomar eller funktionshinder som vi läser om i dagens text. Alla de som kom till Jesus. De sjukdomarna och funktionshindren skulle inte ha funnits om det inte var för syndafallet. Men det finns ännu en orsak till lidande. Och det är djävulen. Djävulen orsakar skada. Även fysisk skada. Jag tror att när vi tänker på djävulen så är det främst som en frestare. Och det är trots allt något som Bibeln säger också ganska mycket om djävulen. Men i Bibeln står det också att djävulen är en mördare. Det innebär att han inte bara orsakar andlig skada utan även fysisk skada. Hur kan vi veta det? Jo, återigen kan vi gå till Jobs bok. I inledningen till Jobs bok så kan vi läsa om hur djävulen är den som tar initiativ till allt det elände som Job får genomlida. Och det är ju främst kroppsligt lidande som Job får utstå. Först så förstör djävulen allt som Job äger. Han tar till och med ifrån honom hans barn. Och sedan skadar han även Jobs kropp med svåra bölder. Så djävulen, han har makt att orsaka fysisk skada. Men djävulen, han är inte den mäktigaste. För djävulen har trots allt bara makt i den mån Gud tillåter honom. Alla de lama, blinda, halta och stumma som vi läser om i dagens text, de hade blivit skadade av djävulen. Men Jesus, han bevisar att han är mäktigare än djävulen. Genom att bota alla som kom till honom. Texten visar tydligt att det inte finns en enda sjukdom som Jesus inte kan bota. Han är läkaren över alla läkare. Han är sann Gud. Han har all makt. Och det är därför han kan göra allt det där. Och det är en tröst att veta att Jesus har all makt. Om vi själva skulle få lida här i livet, här i världen. Då kan vi vända oss till Jesus i bönen och be till honom för att få hjälp. Och när vi blir sjuka, ja då kan vi ju vända oss till sjukvården. Det är ju det naturliga, att vi vänder oss till sjukvården för att få läkedom. Och när vi gör det, då kan vi ju veta att det är Gud som står bakom det. Allt det goda som finns i sjukvården när människor blir botade och får lindring. Det är Gud som ger vårdpersonal förmågan att lindra och bota. Gud skänker oss många jordiska välsignelser och sjukvården. Det är ett sätt som Gud verkar genom för att välsigna oss med hälsa. Det finns många kyrkosamfund som har mycket fokus på det här med helande. Man söker ett övernaturligt helande. Men det fokuset är egentligen ganska underligt i och med att vi har sjukvården som vi kan vända oss till. Och Gud verkar ju igenom det. Nu har vi redan nämnt en person som verkligen har fått lida här i världen. Det var Job. Men det finns ännu en som verkligen har fått lida. Och det är Jesus själv. Ja, om det finns någon som verkligen har fått lida här i världen så är det Jesus. Och det fick han göra. Helt utan att förtjäna det. För han fick lida inte på grund av sin egen synd. För han var helt utan synd. På grund av vår synd. Så hade vi förtjänat att få lida i all evighet. Vi har inte levt som Guds lag kräver. Vi har syndat genom själviskhet. När vi har försummat att tjäna varandra eller vår nästa. Vi har inte levt som Jesus levde. Han som inte ens avvisade människor när de kom till honom. När han hade dragit sig undan för att få lite egen tid. För att få lite tid för sig själv. Även i sådana stunder när han hade egen tid så tog han sig an människor och hjälpte dem. Även om det säkert var lite besvärligt. Även om han säkert skulle behöva få vila lite mer. Även då så vill han hjälpa människor. Vi har inte levt felfritt som Jesus. Och därför hade vi förtjänat att få lida. Inte bara i det här livet utan för evigt. Men istället för att vi ska få det eviga straffet så fick Jesus lida det i vårt ställe. Han bar hela världens synd. Ja, hela världens sjukdomar och smärtor som det står i Jesaja. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Medan vi såg honom som hemsökt, slagen av Gud och pinad. Så straffet som vi hade förtjänat tog Jesus på sig för att vi skulle slippa. För att vi skulle få frid med Gud. Ja, han inte bara bar våra synder, utan det står också i Bibeln att han gjordes till synd. Han blev vår synd. Paulus skriver i 2 Korintierbrevet. Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe. För att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud. Han gjordes till synd. Därför att han tog vår synd på sig. Och sedan uppstod han från graven. För att försäkra oss om att himlen är öppen. Himlen är öppen. Han skapade en väg till Gud. Och genom tron på Jesus som vi alla har. Så behöver vi inte vara rädda för att lida för evigt. Istället kan vi vara vissa om att vi ska leva för evigt. Istället för att lida för evigt. Men trots att Jesus led på korset så finns det fortfarande lidande här i världen. Det är bara att konstatera. Det får vi förhålla oss till. Men hur ska vi hantera det? Det är ju svårt med lidande. Finns det något bra sätt att hantera lidande? Finns det något sätt att förbereda sig för lidande innan det kommer? Ja, det kan låta som en konstig fråga. Men lidande är ju väldigt vanligt här i världen. Så det kommer att hända oss också. Det har hänt oss redan och det kommer att hända igen. Så hur kan vi stå förberedda? Ja, för när man drabbas av lidande, då kan det bli väldigt svårt. Man kan drabbas av tvivel och anfäktelser. Man kan börja tvivla på Gud. Man kan börja tänka, är jag verkligen en troende eftersom jag blir så svårt sjuk? Varför gör inte Gud någonting åt mitt lidande? Bryr han sig inte om mig? Ett sätt att förbereda sig på lidande, det är helt enkelt att vara medveten om att det kan komma att hända. Det kommer förmodligen att hända, att jag kommer att få lida. Så ett sätt att förbereda sig på lidande, det är att inte tänka att livet ska vara enkelt. När vi får lida så ska vi inte bli förvånade eller se på det som någonting oväntat. Vi har redan läst det här bibelstället från 1 Petrusbrevet, men jag läser det igen. Mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom för att prövas, som om det var något oväntat som hände er. Ja, kanske istället för att bli förvånade så ska vi istället förvänta oss att få lida. Då är vi förberedda, faktiskt. För då kan vi tänka, när det händer, just det var ju sånt här som skulle hända. Även om det är kanske enklare sagt än gjort att tänka så, när man får lida. Men framförallt så står vi förberedda om vi litar på att Gud kommer att ta hand om oss, oavsett vad som händer oss här i livet. Ja, då är vi verkligen förberedda. Och då kan vi säga som Jobb, oavsett vad som händer. Herren gav och Herren tog. Lovat är Herrens namn. Och om vi inte får lida, ja då får vi tacka Gud för att han välsignar oss. Både med jordiska välsignelser och andliga välsignelser. Och framförallt så vill vi tacka honom för att han sände oss Jesus. som led straffet i vårt ställe. Låt oss be. Kära Gud, när vi får lida, hjälp oss då att inte förtvivla, utan istället lita på att du kommer att ta hand om oss. Tack för att du sände Jesus som led det eviga straffet för oss, för att vi inte ska behöva göra det. Hjälp oss att tacka och lova dig genom våra liv, både genom det svåra och det goda. Amen.